Kapitel 18. Helandet. Shariam förde dem genom korridorer djupt nere under tornet, där det ljus som fanns kom från lampor i järnhållare på väggarna. De få dörrar som de passerade var alla stängda, en del låsta, och några så skickligt maskerade att Egwen inte ens såg dem förrän de var helt nära. Andra korridorer korsade den som de gick genom. De flesta var bara mörka öppningar, men i andra syntes det svaga skenet av avlägsna, glest placerade lyktor. Inga andra människor syntes till. Hit kom sällan någon, inte ens Eiseder. Luften var ljummen, men likväl huttrade hon, samtidigt som svettpärlor droppade längs ryggen. Det var här nere, i Vita tornets källarvalv, som noviserna genomgick sitt sista prov innan de blev antagna, eller om de misslyckades, utvisade från tornet. Det var här nere som de antagna svor de tre ederna efter att ha genomgått sina slutprov för att bli Eiseder. Vad som hände med en antagen som misslyckades hade ingen talat om, insåg Egwen nu. Någonstans här nere fanns det rum där tornets Angreel och Sheangreel förvarades och förrådsrummen med Cheer Angreel. Det var här Svarta Aya hade begått sin stöld. Och om någon i Svarta Aya låg på lur i någon av de mörka sidokorridorerna, om Shariam inte ledde dem till Mert utan till... När Eiseden plötsligt stannade gav hon till ett förskräckt pip och kände hur hon rodnade under de andras undrande blickar. Jag tänkte på Svarta Aya, sa hon med tunn röst. Tänk inte på dem, sa Shariam, och lät för en gångs skull som den gamla vanliga Shariam, vänlig men bestämd. Det dröjer många år innan ni behöver bekymra er om Svarta Aya. Ni har vad vi andra saknar. Tid innan ni måste ta itu med det problemet. Gott om tid än så länge. När vi kommer in ska ni ställa er vid väggen. Stanna där och hålla er tysta. Att ni tillåts närvara är en ynnest. Och ni ska bara finnas med. Inte störa eller lägga er i. Hon öppnade en dörr klädd i grå metall som formats för att likna en sten. Rummet innanför var stort och fyrkantigt med nakna stenväggar. Det saknade möbler, frånsett ett långt stenbord som stod mitt i rummet. Bordet var övertäckt med ett vitt tygstycke och på det låg Mert. Han var fullt påklädd, förutom att någon hade tagit av rocken och stövlarna. Ögonen var slutna och hans ansikte så utmärglat att Egwen var nära att gråta. Hans andetag lät som hesa visslingar. Vid hans bälte satt dolken från Shadar Logoth. Det var som om rubinen i skaftet sög åt sig ljuset i rummet. Den glödde som ett ondskefullt öga, trots att ett dussin lampor lyste upp de ljusa väggarna och det vita stengolvet. Vid Märts huvud stod en ärmelin tronande och i fotänden stod lyn. Längs ena sidan av bordet stod fyra Eiseder, längs den andra bara tre. Men Shariam sällade sig till dem. Där stod också Varin. Av de andra kände Egwen igen Seraphel, också en brun syster. Alerna Mosverni av gröna och Arnaya av blå Aya, samma som Moraine. Alerna och Arnaya hade undervisat henne i att öppna sig för urkällan, förklarat hur hon måste underkasta sig Shaidar för att kunna kontrollera kraften. Och det var Arnaya som hade prövat henne säkert 50 gånger för att utröna om hon var en drömmare. De hade inte kommit fram till någonting avgörande, men Arnaya hade oförtrutet kallat henne till fler prov. Hon var en vänlig kvinna, egentligen inte vacker, men med ett varmt leende som skänkte henne en egen skönhet. Resten av dem hade Egwen inte tidigare sett, utom en kvinna med sval blick som hon trodde tillhörde de vita. Den ärmelintronande och krönikornas väktarinna hade naturligtvis på sig sina ämbetsstålor. Men bortsett från ormringarna och den släta hyn kunde de andra ha varit vilka kvinnor som helst. Ingen av dem visade mig så mycket som en blinkning att de lagt märke till Egwens och de andras närvaro. Trots det yttre lugnet hos kvinnorna runt bordet tyckte sig Egwens se olika tecken på osäkerhet. Ett spänt drag runt Arnajas mun, en bekymrad rynka på den mörka, vackra Alernas panna. Kvinnan med den svala blicken slätade gång på gång till sin klänning över låren, synbarligen utan att tänka på det. En av Esedena som Egwen inte kände igen la en långsmal ask i polerat trä på bordet och öppnade den. Den var fodrad med rött siden och ur den lyfte den ärmelintronande en vit rundad stav, ungefär lika lång som sin underarm. Den såg ut som ben eller elfenben, men var inget era. Ingen levande människa visste vad denna stav var gjord av. Egwen hade aldrig sett staven förut, men hon kände igen den från en lektion som Arnaje hade hållit för noviserna. Det var en av de få Sjaangreel som tornet hade, och kanske den kraftfullaste av dem. Sjaangreel hade visserligen ingen egen kraft. De var bara hjälpmedel som ökade en Aes Sedais förmåga att leda kraften. Men en stark Aes Sedai skulle kunna få Ter Valons murar att rämna med hjälp av denna stav. Egwen höll hårt i Ninivs hand på sin ena sida och Elaines på den andra. Ljus. De tänkte använda en Sjaangreel. Den Sjaangreelen. Och ändå är de inte säkra på att de kan hela honom. Tänk om vi hade försökt. Vi hade förmodligen dödat både honom och oss själva. Ljus. Jag styr samman flödena, sa den ärmelintronande. Var försiktiga. För att bryta hans band till dolken och hela hans skador krävs en kraft som nästan skulle döda honom. Jag fokuserar. Var uppmärksamma. Med bägge händer höll hon ut staven framför sig ovanför Mats ansikte. Han var fortfarande medvetslös, men nu skakade han på huvudet, grep hårt om dolkskaftet och muttrade någonting. Runt de församlade Eshederna tändes det mjuka vita ljus som bara var synligt för andra kvinnor som kunde leda kraften. Långsamt spred sig ljuset tills de olika kvinnornas strålkransar rörde vid varandra. De flöt samman tills det blev ett enda stort ljussken, ett ljus som fick lampornas sken att blekna till intet. Och inuti denna glöd syntes ett ännu starkare sken. En linje av vit eld, Sjaangreelen. Egwen fick kämpa mot lusten att själv öppna sig för Sjaidar och lägga sitt eget flöde till tidvattenvågen som svallade inför hennes ögon. Önskan slet i henne så att det kändes som om hon skulle lyfta från golvet. Elaines grepp om hennes hand hårdnade. Ninive tog ett steg mot bordet men skakade ilsket på huvudet och stannade tvärt. Ljus, tänkte Egwen. Jag skulle kunna göra det. Men hon visste inte vad det var hon skulle kunna göra. Ljus, den är så stark. Den är så underbar. Elaines hand darrade. På bordet i ljusskenet vred sig Mert, våldsamt och ryckigt. En åt ena hållet, en åt andra. Hela tiden muttrade han, men det gick inte att urskilja vad han sa. Hans grepp om dolkskaftet förblev dock lika hårt och ögonen öppnades inte. Långsamt, oändligt långsamt, började hans rygg att böjas i en båge. Musklerna spändes så att hela kroppen började skälva och han fortsatte att rycka och vrida sig. Till sist var det bara hälarna och axlarna som rörde vid bordet. Handen som höll om dolken öppnades plötsligt, drog sig självande bort från fästet, tvingades bort, men kämpade hela tiden emot. Mert drog tillbaka läpparna från tänderna i en plågad grimas och andetagen var ansträngda stön. De dödar honom, viskade Egwen. Den ärmelintronande dödar honom. Vi måste göra någonting. Lika tyst sa Ninive. Han dör om vi stoppar dem. Om vi kan stoppa dem. Det är så mycket kraft. Jag tror inte att jag skulle kunna styra ens hälften. Hon tystnade. som om hon just hade hört vad hon själv sagt. Att hon skulle kunna leda hälften av vad 10 fullvärdiga Aesir Jaer kunde med hjälp av en Sangreal. Och när hon talade igen var rösten ännu svagare. Men ljuset hjälper mig. Jag vill det verkligen. Hon tystnade tvärt. Menade hon att hon ville hjälpa Mert? Eller att hon ville leda detta enorma flöde av kraften? Egwene kunde själv känna suget efter att medverka. Det var som en melodi som ville få henne att dansa. Vi måste lita på dem, viskade Ninif med spänd röst. Det är hans enda chans. Plötsligt ropade Mert med hög, klar röst. Mördrin, Tjeder Alende, Kabadrin Radiem. Han låg spänd i en båge och kämpade med hårt sammanpressade ögon mot kraften som höll fast honom. Men orden var tydliga. Los Valdos Kubiari, Los Karai Al-Kaldasar, An Kaldasar. Egwene rynkade förbryllat på pannan. Hon kände igen det gamla språket, även om det bara var ett par av orden som hon förstod. Karai An Kaldasar, An Kaldasar. För den röda örnen, den röda örnen. Det var ett uråldrigt stridsrop från Manetheran. Ett rike som hade utplånats under Trollockkrigen. Ett rike som hade legat där Tjuvfloden nu låg. Så mycket begrep hon. Men ett ögonblick kändes det som om hon borde förstå resten också. Det var som om ordens betydelse låg just utanför hennes synfält. Att hon bara skulle behöva vrida på huvudet för att förstå dem. Plötsligt hördes det sträva ljudet av bristande läder. Och så lyfte dolken i den gyllene slidan från Märts bälte för att sväva en fot ovanför hans spända kropp. Det såg ut som om rubinen gav ifrån sig blodröda gnistor. Som om också den kämpade mot helandet. Märts slog upp ögonen och stirrade på kvinnorna som stod runt honom. Mia Ayende, Aesede, Kabalain Misan Ye, Inda Mujag Aesede, Mian Ye, Mian Ayende. Och så skrek han, ett ursinnigt vrål som bara fortsatte och fortsatte så länge att Egwene förundrades över att han fortfarande hade någon luft kvar i lungorna. Anaya böjde sig skyndsamt ner under bordet och lyfte upp ett skrin av mörk metall. Det såg ut att vara tungt. Hon ställde ner det bredvid Mert och öppnade locket. Och då syntes det att utrymmet inuti var mycket litet, medan väggarna var minst 2 tum tjocka. Anaya böjde sig åter ner, tog fram en stor tång och grep med dess hjälp den svävande dolken. Hon var lika försiktig som om det varit en giftorm hon handskats med. Merts skriksteg blev fullständigt besinningslöst. Rubinen lyste med ursinnig glöd, ett blixtrande blodrött sken. Aesedén släppte ner dolken i skrinet och slog igen locket. Det stängdes med ett knäpp och hon drog en djup suck. En otäck sak, sa hon. Märts skrik slutade tvärt så fort locket hade fallit igen över dolken och han föll ihop som om hans ben och muskler plötsligt hade förvandlats till vatten. Ett ögonblick senare försvann ljuset som omgett bordet och Aesedéerna. Fullbordat, sa den Ärmelin tronande. Hennes röst var hes, som om det hade varit hon som skrikit. Det är fullbordat. Några av Aesedéerna var märkbart medtagna och mer än en av dem hade svettpärlor i pannan. Anaya drog fram en näsduk ur ärmen och torkade sig om pannan utan att genera sig. Den vita, svala systern baddade nästan förstulet kinderna med en näsduk i logardspets. Fascinerande, sa Varin. Att det gamla blodet kan flöda så starkt i någons ådror än idag. Hon och Seraphel ställde sig tillsammans och pratade, lågmält men med många gester. Är han helad, sa Ninib. Kommer han att överleva? Mert såg ut som han sov. Men ansiktet var fortfarande magert, kinderna håliga. Den som blev helad botades alltid fullständigt, så vitt Egwene visste. om nu inte all denna kraft gick åt till att skilja honom från dolken, ljus. Brandas, sa den ärmelintronande, ser du till att han kommer tillbaka till sitt rum? Som ni befaller, moder, sa kvinnan med den svala blicken. Hennes nigning var lika kall som hennes ansiktsuttryck. Hon gick ut för att tillkalla bärare, och flera andra Aes Sedair lämnade rummet med henne, däribland Anaya. Varin och Seraphel följde efter. De var fortfarande inbegripna i sin diskussion, men talade för tyst för att Egwene skulle höra vad de sa. Är Matt frisk? Frågade Ninni. Sheriam höjde på ögonbrynen. Den ärmelintronande vände sig mot dem. Han är så frisk som han kan vara, sa hon kyligt. Tiden får utvisa vad det innebär. Att så länge bära någonting med kärda Logots smitta. Vem vet vad det kommer att ha för verkan på honom? Kanske ingen alls, kanske mycket. Vi får se. Men bandet mellan honom och dolken är brutet. Nu behöver han vila. Och så mycket mat som det går att få i honom. Han bör överleva. Vad var det han ropade, moder? Frågade Elaine och tillade sedan hastigt. Om jag får fråga. Han ropade ut order. Till soldater. Den ärmelintronande kastade en undrande blick på den unge mannen på stenbordet. Han hade inte rört sig sedan han fallit ihop, men Egwene tyckte att det lät som om han andades lättare, tyckte att bröstkorgen verkade röra sig jämnare. Under ett slag som ägde rum för 2000 år sedan, om jag inte tar helt fel. Det gamla blodet kommer tillbaka. Men alltihop handlade inte om något slag, sa Ninive. Jag hörde honom säga Aes Sedair. Det kan inte ha med något slag att göra, moder, tillade hon i sista stund. En kort stund verkade det som om den ärmelintronande övervägde sitt svar, om hon skulle svara alls. Jag tror, sa hon slutligen, att nuet och det förgångna för en kort stund var ett. Han var både där och här, och han visste vilka vi var. Hon gjorde ännu en kort paus. Jag är en fri man. Jag är inte föda för Aes Sedair. Det är vad han sa. Lin fnös ljudligt och ett par av de andra Aes Sedairna muttrade förargat. Men moder, sa Egwene, så kan han inte ha menat. Mane Tharon var ju allierat med Ter Vallon. Mane Tharon var våra bundsförvanter, barn, sa den ärmelintronande. Men vem vet vad som ryms i hjärtat på en man? Inte ens han själv, misstänker jag. Av alla djur är mannen det som är lättast att koppla, men också det som är svårast att hålla kopplat. Till och med när han själv har valt det. Moder, sa Sheriam, det är sent. Kokerskorna väntar säkert på sina nya hjälpredor. Moder, frågade Egwene oroligt, kan vi inte få stanna hos Mert om han fortfarande kan dö? Den ärmelintronandes blick var lika oberörd som hennes min. Ni har era sysslor att sköta, barn. Egwene var övertygad om att det inte var disken hon menade. Ja, moder, sa hon och neg. Hennes kjol nuddade Ninives och Elaines när de gjorde detsamma. Hon kastade en sista blick på Mert. Sedan följde hon Sheriam ut ur rummet. Matt hade fortfarande inte rört sig.